Under kalla kriget, närmare bestämt mellan 1955 och 1963, så utfördes det ett väldigt stort antal väldigt stora kärnvapenprover, framförallt i USA och i Sovjetunionen. Så på det sättet så fick man en plötslig bombpuls, som man kallar det.
Det här är Grunden till allt, programmet där vi berättar historierna som gömmer sig i det periodiska systemet.
Och jag heter Niklas Storm. Har du undrat över hur gammalt ditt hjärta faktiskt är? Eller din hjärna? Tack vare kapprustningen under kalla kriget och med hjälp av grundämnet kol går det faktiskt att undersöka den saken. Det är Jonas Frisén och hans kollegor på Karolinska institutet som kommit på hur det här hänger ihop.
Vi kallade det ursprungligen retrospective birth dating, alltså retrospektiv datering. Vi använder helt enkelt den här metoden för att åldersbestämma saker och specifikt saker i människokroppen.
I det här avsnittet pratar vi alltså om hur kol kan användas för att datera organ i människokroppen. Men först, vad är kol? Emma Johansson är Grunden till allts huskemist.
Kol är det grundämnet som man brukar säga är förutsättningen för liv, alltså den livsform som vi kallar för liv i alla fall. Det har den kemiska beteckningen C och atom nummer 6. Kol är lite häftigt för det är ett så kallat allotropt grundämne. Så en diamant, det är bara kol, men också det som du häller på grillen när du ska grilla din biff, det är också bara kol. Alltså kolatomerna binder till varandra på olika sätt och du får en diamant eller så får du amorft kol, som vi kemister skulle säga.
Jonas Frisén är professor i stamcellsforskning på Karolinska institutet i Solna.
Om man frågar folk på stan hur ofta byts cellerna ut i din kropp så får man två svar vanligtvis. Antingen vart sjunde år eller ingen aning. Och det andra svaret är närmare vårt kunskapsläge idag. Men det finns då den här moderna myten att alla våra celler byts ut vart sjunde år. Som inte vet var den kommer ifrån, men det är fel i alla fall.
Om man till exempel vill ta reda på hur gamla cellerna i hjärnan är så behöver man en metod som i efterhand kan bestämma när en cell bildades. Frisén började med att snegla på hur arkeologer använder isotopen kol-14, alltså en variant av grundämnet kol, för att datera riktigt gamla organiska material. Han insåg snabbt att samma metod inte var användbar för det han ville ta reda på. Men samma isotop gick att använda på ett annat sätt. Och det börjar här.
Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
1945 genomfördes historiens första kärnvapentest under ledning av Robert Oppenheimer, som här citerar den hinduiska skriften Bhagavata efter det lyckade försöket. Kort därefter släppte USA två atombomber över Japan. Det blev slutet på andra världskriget, men början på en kapprustning mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Fler bomber testades och skräcken för ett apokalyptiskt kärnvapenkrig spred sig över världen. Men det gjorde också isotopen kol-14. Emma Johansson igen.
För att det ska bildas kol-14 behöver man kväve. Och kväve finns det jättemycket av i luften. Sen behöver man fria neutroner. Och för att man ska få fria neutroner då behöver man en stor, mycket energi. Och det bildas det i ett kärnvapentest. Så vid ett kärnvapentest, stor energimängd som avges och du får fria neutroner. Det här har du också högt upp i atmosfären med hjälp av kosmisk strålning, så där bildas det också kol-14. Alla kolatomer innehåller 6 protoner, men de kan innehålla olika antal neutroner. Några innehåller 6 neutroner, några 7 och några 8. Och det här ger de olika isotoperna kol-12, kol-13 och kol-14. Och de är bara olika varianter av samma grundämne.
Denna restprodukt av en ängslig kamp om terrorbalansen i världen visade sig vara vad Jonas Frisén och hans kollegor letade efter.
Under kalla kriget, närmare bestämt mellan 1955 och 1963, så utfördes det ett väldigt stort antal väldigt stora kärnvapenprover, framförallt i USA och i Sovjetunionen. Och de här detonationerna ledde till en produktion av kol-14. Så gjorde att halten kol-14 i atmosfären ungefär fördubblades inom loppet av några år. Och det pågick då till 1963, då ett internationellt avtal slöts om att man skulle sluta med de här överjordiska eller ovanmark kärnvapentesterna, bland annat för att man noterade de här förändrade halterna av den här radioaktiva isotopen. Så efter 1963 har det nästan inte skett några sådana kärnvapenprover ovan mark, utan då har halterna sjunkit genom att kol-14 har tagits upp i fotosyntes av växter och har diffunderats från atmosfären. Så på det sättet så fick man en plötslig bombpuls, som man kallar det. En plötslig topp av kol-14 i atmosfären, och så har det sjunkit successivt då och fortsätter sjunka fortfarande och börjar närma sig nivåerna innan kärnvapenproverna.
I atmosfären reagerar kol-14 med syret och bildar koldioxid som sedan fördelas i stort sett jämnt över hela planeten. Halterna av kol-14 och andra ämnen i atmosfären har mätts noggrant sedan innan kalla kriget, vilket gör att mängden kol-14 går att knyta till ett årtal.
När en cell i vår kropp delar sig, och det är ju det som är vår forskningsfråga, när delas det celler och i vilken omfattning i olika organ och så, så behöver cellen duplicera sin arvsmassa, så det syntetiserar nytt DNA, så man får två uppsättningar av DNA, och DNA består till ungefär 30% av kol. Och eftersom vi äter växter och djur som lever på växter, så kommer vi ta upp det kol-14 som fanns i atmosfären.
Metoden har en exakthet på ungefär ett år.
Så rent konkret vad vi gör när vi vill åldersbestämma celler, vilket är det vi kan göra då, är att vi använder nästan alltid vävnad från avlidna människor. Och är vi intresserade av nervceller i hjärnan till exempel, så är nervceller inte de enda celler som finns där, utan då måste vi separera nervcellerna från de andra cellerna, vilket finns metoder för att göra. Sen är vi specifikt intresserade av DNA, för att de flesta molekyler i en cell omsätts hela tiden och har ingen koppling till när de bildades egentligen. Men DNA, när en cell har delat sig för sista gången och en mogen cell som en nervcell till exempel, så sker det i princip ingen som helst omsättning av atomerna i DNA. Så DNA funkar som en sorts tidskapsel som lagrar information från när cellen föddes, och specifikt då för oss kol-14-koncentration som korresponderar till när cellen bildades.
När kol-14-halterna i atmosfären återgått till det normala kommer det inte gå att använda isotopen för retrospektiv datering längre. Men eftersom metoden redan har funnits i drygt 10 år, så har man redan lyckats reda på en hel del.
Majoriteten av nervceller i hjärnan byts aldrig ut. Så att nervcellerna i hjärnbarken, till exempel yttre veckade delen av hjärnan, där föds och dör vi med samma nervceller. Att där får vi aldrig några nya nervceller, och det kan ju låta väldigt deppigt. Men å andra sidan så är det ganska imponerande att celler, samma celler, kan leva i 100 år. Och det fyller säkert en viktig funktion att vi lagrar ju till exempel minnen i hjärnbarken, och det är svårt att se hur man skulle kunna byta ut hårddisken men behålla innehållet på den, så att säga.
Frisén och hans kollegor har kunnat svara på många frågor kring hur gamla olika delar av kroppen är. Men dateringsmetoden går även att använda till andra saker.
Så vi har använt det också för att datera tandemalj. Och anledningen att vi har gjort det är att det är väldigt väl känt i litteraturen när våra olika tänder bildas, när emaljen bildas. Och det har använts i rättsmedicinskt syfte. Det har också använts, inte av oss men av andra, för att åldersbestämma gamla viner. För att se om det verkligen är så gammalt som någon säger att det är, till exempel.
Du har hört Grunden till allt, som görs för Sveriges Radio av Niklas Storm och Jonas Lövenberg från produktionsbolaget Pigelkott. Tekniker var Johan Hörnqvist och musiken gjordes av Marcus Sjöblom.